varmt välkomna till Klimat för Dummies. Er som lyssnar för kanske första gången är er som har följt oss från kanske starten och allt däremellan. Ni som har lyssnat på några avsnitt förut vet ju att vi ofta utgår i våra samtal från den svenska klimatlagstiftningen och de svenska klimatmålen. Och de målen och hur det går med den samlade svenska politiken, ja, det utvärderas årligen av det klimatpolitiska rådet. Och då är det självklart för oss på Klimat för Dummies att titta noga på den, läsa noga rapporten som kommer. Och så har vi den stora glädjen att idag få prata med Klimatpolitiska rådets kanslichef Ola Altero. Och vi som lyssnar alldeles kort efter att programmet har presenterats, ja då är det faktiskt igår rapporten presenterades. Så den är högaktuellt. Och den första rimliga frågan till dig Ola är sportkommentatorfrågan. Hur känns det?
Ja, men det känns bra. Det är ju som en examensdag för oss, den här leveransen av årliga rapporten. Men vi vill ju också gärna se den egentligen mer som en början på en diskussion som många ska kunna föra om klimatpolitiken och så. Och hoppas att vi presenterar liksom ett begripligt underlag för det som politiken kan ta till sig, men också många andra var engagerade i. Och så känns det ju också bra på det sättet att jag tyckte att det redan igår ledde till det. Dels naturligtvis den här partipolitiska diskussionen, men många andra som tyckte att det var inspirerande och gav anledning att diskutera och sådär. Så det känns bra.
Och jag delar din bild av att det var spännande att lyssna på er. Det var en och en halv timmars seminarium eller webbinarium, och det går att hitta på Klimatpolitiska rådets hemsida skulle jag tro, eller på YouTube eller liknande. Och är värt att titta på där, för att ni samlar ju gräddan om forskning i Sverige och en del utanför landets gränser också för att ge input till den svenska klimatpolitiken. Men vi är ju Klimat för Dummies här. Och då tänker jag att vi ska börja från grunden också, därför att det direkt blev en av diskussionsfrågorna i sociala mediekanaler. Vilka är ni egentligen och vilka representerar ni och varför finns ni på Klimatpolitiska rådet?
Ja, bra fråga. Klimatpolitiska rådet är en del av det som man brukar tala om som det klimatpolitiska ramverket i Sverige. Det som vi har nu kom på plats på nyårsdagen 2018. Beslutades i bred majoritet i riksdagen. Och numera står ju alla riksdagspartier bakom det här långsiktiga målet om att nå netto nollutsläpp 2045. Och ett huvudsyfte med det här ramverket, det var ju att skapa liksom långsiktig trovärdighet och inriktning på klimatpolitiken och transparens och tydlighet och sådär, för att hjälpa alla aktörerna, näringslivet och alla som är med i omställningen, kommuner och regioner och medborgarna. Så då liksom bred enighet om målen, en klimatlag som säger att regeringen hela tiden måste jobba i arbete mot de här målen och rapportera till riksdagen och så. Och sen Klimatpolitiska rådet som ju har samma syfte att som hjälpa politiken i någon mening med att utvärdera, okej, är politiken, är vi på väg mot målen och hur ser det ut och finns det områden där man behöver göra mer och så. Så att alltihop har ju liksom ett gemensamt syfte och har beslutats i bred enighet i riksdagen. Och sen är det ju en typ av sådana institutioner som nu finns framförallt i många europeiska länder, men vi har också ett globalt nätverk med medlemsråd på alla kontinenter på jordklotet. Och det finns ett europeiskt vetenskapligt råd numera och sånt. Så det är en typ av organisationer som finns i allt fler länder.
Och Ola, du sa ett nyckelord där, vetenskapligt råd. Vilka är det som sitter i det här rådet? Vad krävs för att man ska få vara med?
För att få vara med så behöver man vara forskare, framstående forskare på något område som är relevant för klimatomställningen. Så det sitter ju i all huvudsak akademiska professorer på olika områden. Och ibland tror man att vi är liksom ett klimatvetenskapligt råd om man ringer och skriver till oss om koncentrationer i atmosfären och sånt. Och där finns ju andra myndigheter, SMHI och andra som är ansvariga på nationell nivå. Utan det är den här omställningen av samhället. Så det gör ju att vi har någon klimatforskare, men sen är det ju framförallt ekonomer, teknik, statsvetenskap och även de som forskar om om politiken, men också hur människor påverkas och vad det är som kan få oss att ställa om och inte. Och så det är en bred tvärvetenskaplig kompetens i rådet.
Och det som jag tror att vi främst känner er för och det vi mest ska prata om idag är ju er stora årliga rapport. Men vad gör ni mellan dem?
Ja, nu blir det en period då vi är ganska mycket medverkare i klimat for Dummies
Just det.
och många olika organisationer och myndigheter, även till riksdagen brukar vi liksom besöka utskotten och i departementen och ja, men många liksom försöka, det ingår i vårt uppdrag också att bidra till en diskussion i samhället och kanske förklara rapporten och sådär. Men sen, och det är ganska mycket en årscykel, så klart vi börjar fundera på vilka analyser, eller vad kommer att vara viktigt under nästa år, vilka ämnen borde vi fördjupa oss i. Och så där lyssnar vi också gärna på alla som kan ha idéer om vad vi borde fördjupa oss om. Så sen är det klart att vi ibland, ofta är det slut att vi vill samla det här i skriftligt i den årliga rapporten. Men vi gör ju också en del aktiviteter under året och framförallt mycket möten med aktörer och experter och med det här internationella nätverket ska jag säga också, försöker lära av varandra. Alla länder är på någon slags lärresa i det här arbetet det. Med den stora klimatomställningen.
Och så går vi in då på det finaste i hela krocksången, det som jag tycker är så otroligt värdefullt att få årligen är samlade bedömning av den samlade politiken utifrån klimatmålen. Och Spillans nya rapport finns på Klimatpolitiska rådets hemsida. Ola, om du i några meningar börjar med att sammanfatta, vad kommer ni övergripande fram till?
Ja, på den mest övergripande nivån så kan man väl säga att vi utvärderar ju liksom regeringens politik, och i år har vi särskilt tittat på den här handlingsplanen som är en del i ramverket. Regeringen året efter riksdagsval, det vill säga förra året, det var precis före jul, ska presentera en plan för den här mandatperioden och hur just den här regeringen ska jobba mot målen. Så det är väl vår liksom fördjupning i år på den här handlingsplanen. Och då kan man sammanfattningsvis säga rådet att vi tycker att regeringens politik och den här planen leder Sverige mot en onödigt riskfylld väg framåt i klimatomställningen. Och det beror på kort sikt på att man inte, det finns inte politik för att nå de målen som nu ligger väldigt nära i tid, 2030. Och på längre sikt att vi menar att den beskriver en alltför smal väg. Man behöver nyttja fler delar av politiken och aktörer i samhället för att nå målen. Och att det egentligen inte är en plan för att nå klimatmålen, vare sig på kort eller lång sikt.
Och det där är ju dels spännande att höra er säga och väldigt värdefullt att höra er på forskningsnivå så tydligt visa det du nu enkelt uttrycker för oss. Men det blir också ganska snabbt minerad mark eftersom regeringen ju säger att de är först att ha en plan hela vägen till netto noll. Hur går ni i balansgången där? För det är trots allt regeringen som betalar din lön och som är uppdragsgivare.
Ja, så är det ju. Och vi ser oss ju som i på något sätt våra yttersta uppdragsgivare är alla de här partierna som står bakom ramverket och vår funktion och så. Känner dem på bästa sätt. Och det är klart, då handlar man att försöka se vad som verkligen står i texten och vad siffrorna visar och nyttja den här akademiska skärpan som vi har i rådet att beskriva det vi ser på ett sakligt sätt. Och då är det väl just när det gäller det här långsiktiga hela vägen till netto noll, så är ju det är en viktig sak som rådet säger, att vi tycker inte att, tyvärr inte att handlingsplanen riktigt motsvarar kraven på saklighet som man just ställer på statliga myndigheter och regeringskansliet i den där beskrivningen. Och det är ju väldigt olyckligt, onödigt egentligen.
För att när man tittar på några av skrivningarna, det är ju beundransvärt tydliga skrivningar som vi alla har glädje av när vi jobbar med klimatfrågan. Den exempelvis anger att regeringen lever inte upp till klimatlagens krav, alltså i princip är olagliga. Vad menar ni med det?
Med det menar vi att det finns ganska specifika krav i klimatlagen på vad den här planen ska innehålla. Och jag ska säga att de är väldigt ambitiösa. Jag vet inte hur mycket man tänkte igenom när man skrev dem. Och vi, på den punkten så sa rådet egentligen samma sak i den förra, första klimatpolitiska handlingsplanen från den förra regeringen. Av lite olika skäl levde de inte upp till kraven i lagen. Och i år så handlar det om framförallt om att den säger att planen förstås ska visa hur är politiken, hur är man på väg mot antal år med nationella klimatmålen. Och i år är det största problemet att regeringen i princip bortser från de nationella klimatmålen eftersom man har sagt att de ska utredas och sen förhåller man sig enbart till till EU-målen. Men så länge inte riksdagen har beslutat om några andra mål så gäller ju de, och rådet måste ju förhålla sig till den lagstiftning som gäller, och då lever man inte upp till dem, till det kravet. Det är ganska uppenbart. Sen finns det ett par andra punkter där man, lagen säger att man ska ha tidsangivelse när olika saker kan träda i kraft, och det saknas i princip. Och också faktiskt utsläppsprognoser för med beslutad politik och så som är ofullständiga. Och det är också en sån onödig brist eftersom de fanns till stor del i regeringens redovisning till riksdagen i september i höstas. Men man valde att inte ta med dem i planen.
För du nämnde flera gånger detta, och det skrivs också i rapporten att flera av de här olagligheterna och bristerna är onödiga. Men är de det, eller finns det liksom en medveten politik? Man tänker att om man hade det förut och tar bort det nu, så finns det någon medveten tanke där, eller?
Ja, men det är ju då apropå saklighet. Det får liksom någon annan bedöma och regeringen svara på. Så det har vi inte gett oss in på. Men när det gäller, för att vara lite tydligare kanske om den här, till exempel den här hela vägen till netto noll. Man visar ju ett scenario där som en kurva som går till noll.
Just det.
Och ministern säger helt korrekt att vi har använt underlag från myndigheterna och så är det naturligtvis. Men det underlag man använt, det är ju ett sånt här målscenario som liksom visar en tänkbar väg till noll. Som Naturvårdsverket tog fram 2021, alltså innan regeringen tillträdde.
Just det.
Så den har ju till att börja med i svagt samband med det som har hänt senare i tid. Och sen har man ritat in en liksom knöl där och när reduktionsplikten tas bort. Och så säger man att men vi har ju bestämt att vi ska nå EU 2030, så drar man en linje dit. Och så har man med den i rapporten och säger man att vi bedömer att regeringens politik kommer att förverkliga det här scenariot eller något annat liknande scenario.
Just det.
Och så visar man det på presskonferensen. Och då blir det liksom, ja, det är ju en myndighetsunderlag, men regeringen, man kan säga att de använder ett scenario som om det vore en prognos för deras egen politik. Och det är där vi menar att det inte längre är sakligt.
Och om man tittar på klimatmålen i närtid, där ju objektivt är det precis som ni beskriver det, att klimatlagen och dess mål gäller tills något annat är beslutat, och det är det inte. Och tittar man då på hur ni beskriver utsläppen i närtid, så skriver ni att utsläppsgapet ökar till 2030, alltså gapet mellan vad vi måste prestera och vad vi ser ut att vara på väg att prestera. Och dessutom att det satsas betydligt mer pengar av statskassan på saker som ökar utsläppen jämfört med på saker som minskar utsläppen. Kan du exemplifiera det lite grann? Vad är det som gör att utsläppen faktiskt blir värre i närtid?
De ökar i närtid, ja, beroende på, det är ju framförallt i transportsektorn som de ökar. Och det beror på flera saker. Det som ger störst effekt och man mest diskuterar är den här reduktionsplikten som Sverige har kvar, men nu på en väldigt, väldigt låg nivå, som gör att man blandar in biodrivmedel i bensin och diesel när vi tankar. Det är väldigt så här, lite påverkan. Vi märker det nu knappt på något sätt. Vi tankar som vanligt, men en del av det vi tankar är då inte fossilt. Så den har man minskat kraftigt. Det är den stora effekten. Men det är också sänkt skatter på bensin och diesel. Man lät bli att genomföra ett reseavdrag som skulle liksom behandla vi som kör bil till jobbet och de som åker kollektivtrafik eller cyklar eller så där, på mer likvärdigt sätt, och flera andra saker som i samma riktning gör att, och man tog bort den subvention som fanns för att fler skulle skaffa en elbil istället för en fossilbil, och det är de sakerna tillsammans som gör att utsläppen ökar kraftigt faktiskt i år. Och kommer att ligga kvar på den här höga nivån hela mandatperioden med den politik som regeringen beskriver i planen.
Och där tänker jag att vi sen... Fortsätt.
Nej, och där är vi ju inte någon... Det har ju regeringen samma bild, så att säga. Och jag tror alla är överens om den. Så ser det ut, tyvärr. Och vi behöver göra något åt det.
Och i sann klimat för dummies anda. Vi har ju klimatmål för 2030 och 2040 och 2045 när det ska vara netto noll. Men vi har ju inte något egentligt klimatmål för 2024, 2025 och så vidare. Så varför är det ett problem om utsläppen ökar här i närtid då?
Det är det på flera sätt. Klimatforskarna påminner oss ibland om att det är eftersom koldioxid vi släpper ut i atmosfären blir kvar där i tiotal, hundratals, så väldigt lång tid. Allt det vi släpper ut i princip blir kvar i atmosfären. Vilket gör att det är inte bara de här målen, målåren som är viktiga, utan vad som händer på vägen dit. Så det är ju till att börja med ett fysiskt problem. Men det andra är också att om vi släpper iväg utsläppen så här mycket som vi gör, det är liksom en 10% ökning av Sveriges totala utsläpp ungefär, som man uppskattar. När de istället ska minska. Och sen samtidigt säger vi att nu ska vi ta lång tid, rejäl tid på oss att utreda och tänka ut vad vi borde ha haft på plats när vi tog bort de förra styrmedlen. Och så kommer ett val och så kan man inte göra någonting för nästa mandatperiod. Och då är det 3 år kvar, kanske till 2030 i bästa fall. Då behöver den minskningen bli väldigt brant. Då blir det ju verkligen ingripande styrning som behövs. Så det riskerar att det blir... ja, dyrt att tanka eller vilka andra åtgärder man kan behöva göra. Och det är också en av de sakerna som rådet pekar på som en onödigt riskfyllt. Vi riskerar att göra det mycket svårare för oss genom att skjuta det framför sig. Det är ju som många problem i vardagen. Ibland är det inte så bra att bara skjuta grejerna framför sig.
Nej. Och var och en får göra sin egen bedömning av vad taktiken är bakom från regeringen och majoritetspartierna nu. Ni skriver att man skjuter problemen till nästa mandatperiod. Och det kanske är en analys som en del av det nuvarande regeringsunderlaget delar och kanske inte har tänkt sig att det ska vara så. Men en sak som vi inte behöver spekulera om är ju att regeringen är tydlig med att en del av den här utsläppsgapet, det kan vi helt enkelt köpa utsläppsrätter för istället för att minska utsläppen hemma vid. Och det, där höjer ni också ett varningens finger att det kanske inte är så enkelt. Förklara.
Ja, tanken är att man har gjort de här gemensamma målen på Europanivå och EU i sin tur har ju gjort ett åtagande mot Parisavtalet för hela den globala omställningen. Då för att kunna göra det där så effektivt som möjligt på europeisk nivå så har man ju skapat en möjlighet så att man kan liksom byta mellan länder. Om något land har bra åtgärder som är kanske dessutom billiga att genomföra så kan man liksom sälja utrymme till ett annat land som har svårare att nå sitt mål. Och så. Och det är ju en god tanke på övergripande nivå. Men det är ju inte självklart att det därför är en jättesmart strategi för Sverige att liksom bygga vår mål på att vi ska kunna göra den där, handla att någon annan ska överprestera och kunna hjälpa oss. Och särskilt när man tittar på bedömningar som EU-kommissionen har gjort nu så visar det att det kanske är 4 länder i Europa som tror att, som nu ser ut att nå eller överträffa sitt mål. Och de andra, blir det kvar, 23, gör inte det.
Däribland riktigt stora länder som Tyskland, ja.
Ja, inte minst. Som ju, om de missar sitt mål med 2% så är det jättemånga miljoner ton ändå som de kommer att behöva köpa. Det är ju Sverige en ganska liten aktör. Så att åtminstone så är det ju, menar vi, att det är en oklokt att bygga sin strategi på att det kommer att finnas utrymme att köpa och kommer att finnas riskerar att vara ett väldigt högt pris eftersom om efterfrågan är stor och utbudet är litet.
När regeringen ska förklara hur klimatmålen ska nås, och då har de ju fokus på netto noll, vilket ni i sig kritiserar, men då tror jag att vi alla har ringande i öronen vad regeringen brukar säga. De brukar säga ordet kärnkraft, att det ska lösa väldigt mycket. Vad är klimatpolitiska rådets bedömning där när man säger kärnkraft som svar på frågan?
Vi har beskrivit 4 nyckelområden som vi kallar det, som nästan alla, som benar ner den här omställningen till konkreta saker som händer ute i verkligheten så handlar det i princip nästan alltid om 4 olika nyckelområden och fossilfri elektrifiering är en viktig del av det. Ja. Vi ser det i transporterna tydligast men det är också industrin och på andra områden. Men sen är det ju annat, om en effektivare energi- och resursanvändning, om också vi använder bio, så vi ersätter fossilt material och fossil energi med bioenergi, och den fjärde handlar om också, vi behöver liksom samla in en del koldioxid och lagra den eftersom vi inte kan få stopp på alla 4. Eller på alla utsläppen, förlåt. Men och då är väl rådets poäng att det är ju, den här elektrifieringen är jätteviktig. Den är ju en del av dem där och man kan göra den med kärnkraft. Men att det fokuset blir för smalt. Så att dels att politiken är lite för svag på de här andra områdena eller inte... Ja, regeringen har inte få förslag som kommer där. Och dessutom när det gäller elektrifiering så finns det en risk att man man har så mycket fokus på det här långsiktiga, nya reaktorer som kommer långt fram i tiden, att man glömmer, men att man har det för lite uppmärksamhet på att det behövs fossilfri el också i närtid. Och det var ju vad många industriföreträdare sa till oss när vi hade dialog med dem inför vår rapport, att visst, de kan väl säga att det är bra att det kommer elproduktion i framtiden och kanske kärnreaktorer, men vi behöver en ju nu, annars kommer inte industrin att vara kvar då.
Just det.
Så att det är ju, finns det är igen det här att vägen är lite för smal.
Du sa något viktigt i förbigående där, Ola, som jag tror att man har pratat lite för lite om, och i alla fall vi på podden. Alltså, det är inte så att ni sitter i ett babelstorn för er själva och tänker bara, utan ni har varit ute och pratat med industrin och andra kanske. Hur går det till när ni liksom fakta samlar för den här rapporten?
Ja, det är en bra fråga. Vi är en sån liten organisation med ett väldigt stort och brett uppdrag. Så till att börja med bygger det ju förstås på forskning av olika slag, men också mycket som de stora myndigheterna gör och som kanske inte blir så uppmärksammat under året, men som är viktigt underlag för oss och våra systerråd i andra länder och EU-institutioner och så. Och så är det mycket vår lilla organisation handlar mycket att försöka koka ner det här till något som är begripligt för, som politiken kan ta till sig och som klimatpodden vi kan prata om här och så. Så det är en sak. Men sen tycker vi vill inte bara sitta och läsa och skriva
Nej.
och prata med andra myndigheter, utan vi har väldigt mycket kontakter med olika aktörer. Och i det här fallet var ju tiden så kort, så vi bjöd in dem allesammans till fyra möten i våra lokaler. Och det kom sammanlagt företrädare för över 70 organisationer faktiskt. Det var ju jättekul. Men industri och miljöorganisationer, kommuner och regioner, andra myndigheter, forskningsinstitut och fackförbund och så där. Och så frågar de helt enkelt, vad tycker ni är det bästa med planen? Vad är det ni saknar och vad behöver finnas där och så. Så det blir för oss en slags, även om vi bottnar i det här akademiska, så blir det ett sätt att verklighetsförankra vår bedömning. Så att kolla att de ser något som vi har missat eller att vi inte svävar fritt från verkligheten där alla aktörerna befinner sig. Så det är en viktig del i vårt arbete.
En sak som jag tänker att många har betonat i de samtalen och som regeringen också betonar är kostnadseffektivitet. Vi ska få mycket klimatnytta för pengarna. Också därför att det är en stor omställning vi står inför. Och igår vid presentationen så är vice ordförande, är det väl, hade räknat till att i den här klimathandlingsplanen nämns kostnadseffektivitet 98 gånger, men utan att det någonsin förklaras vad man egentligen menar, och att det mer är någon slags retoriskt grepp, sa han, än liksom ett faktiskt angreppssätt. Så då passar jag den frågan vidare till er. Alltså, vad är kostnadseffektiv klimatpolitik?
Det råder nog viss förvirring om det, tror jag, i diskussionen och så där. Man kan mena lite olika saker, men normalt ska man väl säga att för det första behöver man ha ett mål. Det behöver förhålla sig till någonting, klimatmål till exempel. Och då är frågan, hur kan vi nå det där till minsta möjliga kostnader för samhället som helhet? Ibland talar man ju om kostnader i statskassan och så där, men jag tror att ekonomerna, normalt skulle man ju, och det viktiga måttet är kanske vad kostar det för samhället? Så kostnadseffektiv politik blir ju då, hur når vi det där målet till så låg kostnad som möjligt för oss alla?
Just det.
Och där konstaterar vi att regeringen, de gör inte den här beskrivningen vad de menar egentligen, och det finns inte i handlingsplanen, egentligen inte i underlagen heller, så det är lite svårt för dem att göra det. Det finns inte något underlag för att säga att den här politiken de beskriver är mer kostnadseffektiv än någon annan politik, tyvärr. Men de har ju gjort en del bra steg, tror jag. De har gett ett uppdrag till Konjunkturinstitutet tillsammans med Naturvårdsverket att ta fram bättre vägledning för myndigheterna och så där, så att underlaget ska kunna bli bättre framöver. Men i den här planen blir det ju mer, då blir det mer som en retorisk sak än något som egentligen har någon betydelse.
Och jag tänker att det var någon som sa, det var Världsnaturfonden som kommenterade att det är alla sågningars moder, er rapport. Och jag tänker att det är inte så som jag läser den, utan jag läser den som en hjälp på vägen för att komma till klimatmålen. Och jag vill sätta dig på det hala lite här, Ola. Säg något som regeringen gör på klimatområdet som är riktigt bra.
Ja, men det här tycker jag kanske var ett exempel då, att man tar tag i något som man behöver bli bättre på under hand. För det är klart, ska man göra en sån här stor omställning av samhället så behöver vi göra det på ett sätt som blir så bra som möjligt. Och också faktiskt deras betoning av det här med acceptans, att få människor med sig, att vi ska göra det här tillsammans. Men där tycker vi att det blir ett liknande problem då, att man säger det ordet, men man använder det mest för att förklara varför man inte vill hålla fast vid en del av de här gamla styrmedlen. Men vi
Får jag
behöver
förklara varför man
verkligen.
sänker skatten på bensin och diesel?
Ja, egentligen precis. Och den här reduktionsplikten som vi pratar om. Precis. Men det finns liksom ingen riktig tanke om, okej, men hur kan vi då skapa acceptans och hur kan vi hitta vägar framåt eller någon strategi för det? Och det är det vi behöver. Men sen gör de en del saker som vi har också rekommenderat tidigare, när de säger att de på ett bättre sätt ska följa upp den här planen i årliga klimatredovisningar till riksdagen. De ska ge myndigheterna, de som är inblandade i, som har del i klimatomställningen, ett stående uppdrag i sin instruktion. Och det kan man ju tycka att de borde haft sedan länge, att liksom bidra till klimatomställningen, att ta fram förslag inför kommande handlingsplaner och olika sådana saker. Och lite andra exempel på det också, där man ska försöka förbättra myndighetsstyrningen och få aktörerna, eller regeringens myndigheter, att agera mer kraftfullt tillsammans. Så en del sådana saker kan bli bra, tror jag, och jag tror att det är viktigt.
Och jag tänker att det är alltid trist att gråta över spilld mjölk. Klimathandlingsplanen är vad den är och det dröjer till första året av nästa mandatperiod innan vi får en ny. Men redan till halvårsskiftet ska Sverige lämna in sin reviderade nationella klimatplan till EU. Är det liksom nästa chans för regeringen att ta till sig det ni säger man kan göra bättre?
Ja, och en ganska bra chans på det sättet, att det är ett nytt sån här samlad plan man ska göra, och som har lite andra, ställer också EU-kommissionen eller EU gemensamt. Det finns ju liksom ett format för hur det där ska göras och så man behöver vara hyggligt konkret för hur det ska gå till. Och tiden till dess är ju naturligtvis kort, man hinner inte tillsätta eller få några nya utredningar och så, men vi tror att man skulle kunna på ett tydligare sätt beskriva hur ekvationen ska gå ihop och därmed få en lite tydligare plan framåt också för hur man kan jobba. Och rådet menar att den behöver innehålla liksom att göra to-do-lista även för den här mandatperioden. Man kan inte skjuta allt på de här utredningarna till nästa mandatperiod. Så att det är absolut en ny chans.
Och när klimatministern får just det påpekandet att det är viktigt att minska utsläppen i närtid och att vi kan inte vänta till 2027 när den här stora utredningen, som inte ens är tillsatt än, om styrmedel ska vara klar. Då svarade ju Pourmokhtari, klimatministern, att hon vill inte killgissa fram en politik. Hur mycket kan man, hur, liksom, vad är kunskapsläget nu när det gäller att lägga fram en effektiv klimatpolitik? Måste man vänta på den här utredningen eller vad går att göra?
Till att börja med kan man ju tänka, hon framhåller ju också ministern ofta att valdebatten handlar mycket om det. Nästan alla partier lovade billigare bensin och diesel och i olika tonlägen och olika långtgående löften. Och det är ju sant. Då kan man ju som medborgare tänka att eftersom de också var överens om klimatmålen så borde man redan i sina valmanifest eller åtminstone inom byrålådan när man sen, för de som sen fick regeringsmakten, har haft den, för man visste ju att vi skulle uppnå klimatmålen, att man också hade andra förslag som man skulle ersätta det med. Och hade man inte det, och då, så var det väl antagligen, då tänker man att då skulle man ha tillsatt de där utredningarna första veckan när man kom, för man insåg ju snabbt vi behövde få ordning på det här igen. Och det gjorde man inte heller, och nu har det gått en tredjedel av mandatperioden. Så det är till att börja med olyckligt förstås, lite svårt att förstå. Men som du säger, man ska inte gråta över den där spillda mjölken, utan då får man väl, tänker jag, att man försöker sätta sig i politikens roll. Det finns ju underlag från myndigheternas underlag till handlingsplaner och tidigare
Just det.
utredda förslag, och det finns en hel del där, tror jag, som man kan göra. Och så behöver man ju inte låta, man kan ju fortfarande tillsätta den här utredningen till nästa mandatperiod och fylla på med fler saker. Och hitta en balans som den här regeringen tycker är bättre mellan olika åtgärder än den som fanns tidigare. Så att det är inte alldeles lätt, det får man erkänna. Men vi tänker ändå att det finns en hel del underlag att bygga på. En del som finns nu som man kan börja med och en del som man då samtidigt kan förbereda.
Avslutningsvis, Ola, stort tack för att du vill vara med här på Klimat for Dummies. Sista frågan. Mycket är ju fokus på vad regeringen och riksdagen behöver göra för att klara klimatmålen vi har enats om och klara klimatbetinget EU har gett oss och ytterst klara Parisavtalet som är vår gemensamma framtid. Men vi som lyssnar, de flesta av oss är ju inte regering, utan vi kanske är företagare, organisationer, kanske kommuner, regioner. På vilket sätt har vi, kan vi använda klimatpolitiska rådet som sådant och er nya rapport specifikt?
Ja, men jag tror att man kan använda det. Dels att kanske bara, om man vill på ett ställe vill hitta hur är det nu med de här Sveriges klimatmål och hur står det till och ja, någon slags kunskapsbas. Men sen tänker jag också att den är en hyggligt tillgänglig beskrivning av den politik som har förts och politiken framåt och sådär. Så man kan liksom använda det, man behöver ställa frågor till sina politiker eller vad vi kan göra i vår organisation eller kanske till och med i vårt företag och sådär. Vad är vår roll i det här och vad finns det för väg framåt? Och vi hoppas att den och brukar kunna fungera som ett bra underlag för många som vill vara med i den här diskussionen framåt. Och så får man gärna, när man har läst, höra av sig till oss också med om det finns saker som man tycker att vi borde ta tag i, som vi missar i rapporten och så. Så kan man också hjälpa till på vägen framåt.
Tack för den inbjudan, Ola Aalto, kanslichef på Klimatpolitiska rådet. Tack för att du var med på Klimat for Dummies. Tack till våra sponsorer för denna podd som ni läser mer om på vår webbsida. Och framförallt, tack till dig som lyssnar, för utan dig är podden helt meningslös och vi är helt trygga på Klimat for Dummies att du inte bara lyssnar utan också agerar för en bättre framtid för oss alla. Tack så mycket för denna gång, på återhörande.